Det är oljen som kvittade. Bortom det blånade bergen både gammelkeringen grej i en skenstuga, skönt situerad strax söder om Barkalunda bakvatten och bakom en stor hög med granver. Bakvattnets stränder vore obevuxna med näckens skäggsanten och annan tall, men inga utländska växter. Gryn är det nämligen ett sällsamt hatt mot allt annorlunda, mot allt som inte var skenstuga och lotig liten insjö, ja, mot nära nog allt som inte levde och såg ut exakt så som hon ville och var van vid punkt. Nu var det dock så att sedan en tid tillbaka en viss ung junker hade vistats under falsk identitet i Grys visthusbo. Junkern var en fransk journalist med polska papper, på flykt undan den fruktade hemliga normandiska säkerhetspolisen Lese Trumpf de Champignon. Och Gry, som hatade fransosen innerligt, kunde inte annat än att ta varje tillfälle som gavs att försöka meddela polisen om misstänksamma aktiviteter. Därför stod nu konstapel Lövenhingst vid porten och väntade på att någon skulle släppa in honom. Det hade han i alla fall gjort i närmare 3 veckor nu. Vad han inte hade gjort var att knacka på porten. Dumt nog. Varför han bevisligen var föga slug, det visste bara hans mor. Genom visthusbodens fönster såg Junker Charles, eller, enligt passet, herr Karl Gustav Folke Hubertus Bernalsesås, på när säkerhetspolisens utsände stod dag ut och dag in, i ring såväl som i solsken, och väntade på tillsynes ingenting särskilt. Ibland misstänkte Charles att konstapeln var alldeles ovanligt listig och hade någon sorts anledning till att stoiskt vänta utanför dörren, men oftast tyckte Kalle bara att såg fånig ut i sin rosa klänning, det var vad han gjorde. Det var det inte många som hade tyckt annat om i hans ställe. Gry var på väg till jordkällaren med en hink och en slev, på det att hon skulle kunna gräva sig ett jordskafferi och en jordalkod därmed. Halvvägs mellan källaren och huset fick hon dock för första gången syn på sin objudna gäst, och i ett höj hade hon omlokaliserat sin slev till hinken och hink till närmsta jordkällardräng, och resolut stegat iväg mot sin första kvist för att tänka över situationen något mer i detalj. Dock stod säkerhetspolisens utsände där, som bekant. Polismannen fick en tokig idé och frågade Gry om vägen någonstans, vilket tanten ignorerade. Djupt och länge grubblade han över varför hon kallat hit honom. Varför är du här? Frågade gumman plötsligt. Var det inte du som ringde om illegala immigranter vistandes i visthuset? Det lät ju så hemskt så, undrade polisen. Gry, som ville vara ensam, blängdes ut på sin gäst och muttrade något tyskt och mycket önskade främlingar på just tyska. Nå, hyses immigranter i denna gård med dem ni? Undrade polisen. Du ska inte komma här och komma här, påpekade gumman högfärdigt. Du ska endast hålla käft. Och ja, jag har immigrantproblem. Lövenhingst kliade sig tankfullt i naveln. Hur skulle han kunna hålla käft och samtidigt reda ut gummans problem? Svaret var enkelt. Prioritera. Det var på grund av Lövenhingsts så kallade obefintliga förmåga att just prioritera han stått och velat i flera dagar. Så det var inte med överdriven iver han konstaterade att det var dags att fatta ett viktigt beslut. Han drog efter andan, snöt sig och snörvlade bekymrat. Gry stirrade förnärmat på honom och, för att nämna något, sopade först kvisten med hans tjänstehölster och gav katterna hans byxben som klösbredda. För Lövenhingst var inte detta så förfärligt troligt. Å andra sidan visste han att kärringen troligtvis snart skulle tröttna på att förnedra honom, så han uthärdade stoiskt. Gry var dock gjord av härdad betong vad gällde förolämpningsfärdigheter och tänkte inte ge sig i första taget. Var har vi immigranten då? Försökte Lövenhingst prövande den sottans femte kolonaren. Fräste kärringen och trevligt. Saliv och matrester sprejades över konstapel. Om jag bara finge tag på honom, vilket jag enkelt får, skulle jag mycket enkelt kunna skrapa hans anlete i en därför avsedd låda tills inte mycket kvarstå. Polismannen såg lätt bekymrad ut, men tordes knappast göra väsen av sig. Från visthusboden såg Junker Karl hela första kvistspektaklet utspela sig. Uppenbarligen hade polisen här på landet inte mycket till pondus, något som fick honom att felaktigt förmoda att han kunde smita ut genom bodaren och kund komma lagens uppenbarligen ganska kort arm. Han hann bara tre steg innan konstapeln såg honom och utdelade en stadig kväsning medelst höger knyttnäve. Karl föll ihop, reste sig och fick en vänsterkrok i solarplexus samt en spark på smalbenet. Nu var goda råd dyra för första gången på mycket länge för den golvade exulanten. Klurandes på en framtid utan sådana nödvändigheter, som fettilitet och passröst slängde han ur sig ett halvkvävt stön, rullade bort ett bit och ställde, konsekvenserna för jättandes, frågan han allra helst ville ha besvarad, får jag asyl? En pinsam tystnad sänkte sig. Gry var den, som först förlängde den med en kvävd viskning, knappt hörbar. Under flera långa därpå följande minuter hände inte mycket som förbättrade situationen för Junkers Arles, men heller ingenting som försämrade den. Varför skulle vi ge dig sånt? Bröt konstapel Lövenhingst sent om sidor tystnaden. Vad har du gjort för att förtjäna uppehållstillstånd? Inte uppehållstillstånd. Asyl. Förtydligade Arles mildsint. En svag rodnad spred sig över Lövenhingsts bläckfeta läppar, vilket betydde att han inte riktigt hade sin metabolism under kontroll idag, och egentligen inte hade koll på immigrantens dito heller. Dock visste han mycket väl att detaljer kunde vara hur oviktiga som helst, speciellt om det var irrelevanta. Fnysandes kom man ingen vart, men bestämde sig till slut för att arrestera tölpen. Det gjorde konstapeln trots allt utan omsvep. Han fumlade med handklovorna en stund innan han kom på att det var tisdag, och således inte tal om arrest. Vi låter Ruda vara jämnt. Varför vill du ha asyl, förresten? Barkalunda är ingalunda ett ställe där flyktingförläggningar byggs på löpande band, även om vissa undantag kan göras. Jag trodde kanske att risken att jag förs bort av misstag var större än om jag flytt till något mer konventionellt mål och väntat på ordningsmakten där. Sakalle klurigt och poserade för uppfantiserade kameror. Gry vaknade till igen, för bort den där ohyfsade spjubeln. Befallde hon konstapel Lövenhingst. Jag vill att han hängs högt i liltorna och sedan piskas till han erkänner sin medverkan i någon skum internationell sammansvärjning eller liknande. Därefter borde han malas ner till något användbart, som pulveriserat snor eller smuts. Det kan kvitta. Proklamerade Gry, kan nog inte gå upp för sig alls, ynkade sig fången, tog ett stadigt tag om halsen på Gry och försökte med våld ta sig ur knipan han försatt sig i. Med ett väldigt vrål försökte han hiva Gry över visthusboden, men efter ett långt liv bakom huvudklubben var kärringen svårare att omlokalisera än vad själva visthusboden hade varit. Och dessutom hade Charlemagne tillbringat större delen av sitt liv med att medvetet låta sina muskler förtvinna, varför hela projektet varit drömt från början. Istället för en spektakulär flykt blev resultatet en förödmjukande flykt, när Gry jagade honom runt visthusboden tre varv och ner i jordkällaren, där han kurade ihop sig under en hylla med äppelmos och över en hylla med päronfärs. Konstapeln kliade sig bekymrat i pannan. Detta skulle bli svårare än han först tänkt sig, även om han inte egentligen tänkt sig att skola om sig till polis från början. Kanske borde han ha nöjt sig med sitt jobb som lantbrevbärare i Västra Lillvattnet. Ju mer han funderade på saken, desto hellre ville han dela ut försändelser och paket till glesbygdens ensligårdaren jaga vilsekomna stackar från traktens högerden, bötfälla fällparkerade åsnor och slå asylsökande i bojor, nu jäsingen. Bestämde han sig, kastade av sig den trånga uniformen, fyllde en arbetsansökan till Vreta Långbackes postkontor och försvann. Karl satt fortfarande fast mellan hyllorna när Gry nästa vecka kom för att hämta päronfärs till gröten. På postkontoret i Vreta Långbacke var det fest. Det tills nu överarbetade och underbemannade brevbärarna hade i blodig revolt tagit över och firade nu segern genom att bränna samtliga paket utom det som verkade innehålla sprit. Den nyanställde Lövenhingst gjorde stor sak av det hela och hotade anmäla hela gänget till postmästare Tudor Snabelkrantz, vilket först mottogs med förvåning men sedan med uppsluppen likgiltighet. Du törs mer än du har vett att röja, du. Utbrust och postsorterare Ramadan Valensuela Jonsson med pipig röst, min anledning att leka postpoliser, att jag känner ett behov av att följa regler, som någon despot igen mäktigt satt upp. Dessutom var jag bygdens enda polis innan jag började här, och vänderna går inte ur i förstone. Ramadan grubblade över detta lilla utlägg under tiden han drack av innehållet i sitt bläckhorn. Han nickade gillande åt den nyanställde, du tycks då sakna folkrättligt en redig revolutionär postiljon. Du kommer att utgöra en tillgång utan dess like i Vreta Långbackes postdistrikt, sa Valensuela Jonsson, och satte fyr under en hemtrevlig trädgårdstomte klädd i badbyxor. Tomten råkade ut för detta tilltyg varje måndag, vilket hade lett till att benen nedanför badbyxakanten försvunnit, omvandlade till små högar av tomteska, så ni kommer inte att stoppa mig, eller så. Prövade löven hängst lyckan. Det visade sig att det tänkte postsortiraren visstret. Med en snötig sväng med vad som återstod av prydnadstomten prickade Ramadan löven hängst i huvudet, noterade tonpoäng, och gav bläckhornet en sista grundlig urdryckning. Jo, det kommer vi nog att kunna göra. Frågan är dock hur vi får undan kroppen utan att någon annan billing får nys om hela affären. Vi kan skicka honom med B-post till Kuntashinte, som hämtas ut postrestante vid pass 3-tiden. Spånade Ramadan lyriskt, eller varför inte sända honom, som rekommenderat brev med expressleverans, 15 spänns försäkring, och ingen avsändare. Föreslog Ramadans chef, astrolog och tillika förordnad poststrateg vid Ramadans arbetsplats. Ramadan övervägde detta förslag, balanserande fördelar mot nackdelar, och bestämde sig. Till att börja med måste vi ju paketera avslingen i ett B5-kubet, men vad som är en viktigare får vi aldrig glömma, nämligen att se till så han inte, trots vad alla tänkbara indikationer indikerar, underfrankeras. Ett pinsamt jägl kom från Lövenhingst, som med efterklokhetens klarhet nu begrep att han var i en problematisk sits. Instinktivt grep han efter sin tjänstepistol, som till alldeles nyligen suttit i hölstret bredvid vattenflaskan och hattasen, men som nu låg i kommissarie Bloms byrålåda tillsammans med avskedsansökan, polisbrickan och den sista av hans oskrapade trislotter. Lövenhingst var istället i hopp om bättring på ett radband och en hästapparat, och dessa hade kommit väl till pass om inte Ramadan haft sådan kassekonomi att inga häftklamrar inköpts sedan 70-talet, och dessa rostade sönder innan dessa nyhets slut. Radbandet existerade dessutom bara i fantasin. Men det var fint, tyckte Lövenhingst. Det tröttnade snart på att mobba ex-konstapeln och pressade in honom i en liten ask, arkiverade honom under postkontorsförrädare i kartoteket, förseglade arkivskåpet med professionellt grov silvertejp och glömde resolut bort hela händelsen. Nu skulle Lövenhingst varit i knipa ifall han inte hade haft med kompletta idioter att göra, men det var inte utan mycket svärande han förnöjt kunde konstatera att det hade glömt bort honom helt efter 2 veckor. 2 veckor senare kröp Lövenhingst ut från arkivskåpet, utmer glad men nöjd över sin uppvisade målmedvetenhet. Jag tycker nog att det är dags för vedergällning, muttrade han och osäkrade sitt medsmusslade hela automatiska rimskil Korsako 600. Det vapnet hade många snattare, småknarkare och lösbrivare på blastfäcklints och glunka putsgator fått smaka på när det stått i vägen för lagens långa arm, och gott var det inte. Nu riktade han främst in sig på översittaraktiga postverkskollegor, vilket gjordes extra påtagligt då den efter en förloffer för hans hämndlystna framfart. Han hade lyckligtvis laddat bössan omsorgsfullt med ammunition av märkesnamn, för annars löpte han ju risken att ge sig ut på vedergällningstrott utan att kunna lita på sina kulor. Med illa dold glädje tog han sig tjutandes ut i postverkets vestibul, där gammelkeringen Gry stod med en försändelse i storleksordningen en kubikmeter och 4 ton. Vilken skulle med bussgods till Trondheim. Väl där skulle den, enligt uppgift, skänkas som hemgift åt kärringens svärson Hadar. Lövenhingst stannade tvätt vid åsynen av den gamla tanten. Krutrökring lade dramatiskt runt hans huvud, och som ultrarapid såg han hur slingorna mystiskt formade ordet, skitskulle. Det kunde dock kvitta, tyckte han. Tog sikte på haggan och råkade extremt illa ut. Punkt långt senare nåddes Vreta Långbacke av telegram från Barkalunda bakvatten, eftersom postgången havererat fullständigt. Det var en kort, lakonisk notis. Lövenhingst har råkat extremt illa ut. Det var det sista någon hörde något om säkerhetspolis och brevsorterare Löwenhielm.